Underbart. Hörni, varmt välkomna hit. Jag heter Daniel Norby. Jag är en av pastorstudenterna här. Eller jag är den enda pastorstudenten här. Och jag hoppas verkligen ni har haft en fantastisk sommar. Det har jag haft, framförallt senaste veckan då vädret har blivit galet bra faktiskt. Så det har varit underbart. Och jag vet inte, jag har inte så mycket att säga innan. Jag är ganska taggad på att hoppa in i den här predikan. För jag tycker vi har så roligt tema den här sommaren. Och jag är väldigt, väldigt glad att vi går igenom bergspredikan. För att bergspredikan, om ni inte visste det, så är det förmodligen den bästa predikan som du någonsin kommer läsa eller höra i hela ditt liv. Och det har ni alla på antingen er telefon eller er bibel där hemma. Och det är helt otrolig undervisning som Jesus delar med sig till oss, som vi får ta del av och kan ta del av varje dag. Och jag är så glad för att den här sommaren har jag faktiskt haft, alltså Matteus, väldigt mycket, Matteus evangeliet. Jag har läst mycket från Matteus evangeliet och jag har känt verkligen bara att det, Gud har talat genom det. Och då har bergspredikan varit en del av det. Så jag tror verkligen att det är så bra att vi går igenom det här temat eller går igenom den här predikan. Och så här, Jesus predikar till sina lärjungar. Och om man läser sista verserna i kapitel 4 precis innan bergspredikan, så läser man att ryktet om Jesus har spridits. Eller hur? Ryktet om Jesus har spridits. Vad är det som har spridits? Vad är det för rykte? Jo, att Jesus går runt och han helar besatta. Han sätter folk fria från sjukdomar. Allt det där. Det där ryktet har börjat sprida sig. Och människor från hela liksom Syrien, från Jerusalem, Galileen och överallt i hela. Och det står det att i Decapolis. Decapolis är inte en stad i Israel, utan det står för 10 städer. Så det är liksom tusentals människor som har börjat följa Jesus för att ett rykte har börjat gå om att det är en man som helar sjuka och gör så otroligt mycket under. Och då kommer vi till bergspredikan. Och vi har ju hört jättemånga predikningar om bergspredikan. Så jag ska inte låtsas som att vi startar det här temat nu. Men jag vill ändå ge en liksom backstory. Varför för att jag tror det är viktigt för den här texten vi ska läsa idag. Så att det är tusentals människor som har börjat följa Jesus. Och i vårt samhälle idag så är det väldigt, väldigt vanligt att när man har samlat många människor så är man väldigt, väldigt... Man vill verkligen hålla fast vid de här människorna, eller hur? Om man samlar jättemycket folk och de börjar följa dig och du har en, till exempel på Instagram, på social media. Om du får jättemycket följare på Instagram så vill du göra väldigt mycket för att behålla de följarna. Det stämmer ganska bra med vårt samhälle idag. Man vill behålla de följare som har börjat följa med på den resa som du gör. Men vanligt att man börjar göra då, det är att man börjar göra saker som de som följer dig vill höra. Man börjar dela saker som gör de människorna nöjda. Eller hur? Men Jesus, som hade flera tusentals människor. Och när man läser om Jesus så ser man att det här var första gången. Det här var liksom hans genombrott. Det här var hans genombrott. Liksom, inga människor hade liksom följt honom på det här sättet tidigare. Han börjar öka sitt sätt att berätta om de goda nyheterna. Men han gör dem också så mycket skarpare. Och där är vi i bergspredikan. Han börjar ge ett skarpt budskap som inte ska vara vinklat åt den här folkskaran. Utan han inte är rädd för dem. Utan han predikar evangeliet och den här undervisningen skarpt. Och i den här, under det här genombrottet, så börjar han rikta in sig på någonting. Han börjar peka på någonting som jag tycker vi ska fokusera mycket på idag. Och det är ditt och mitt och alla de som lyssnar hjärta. För hela bergspredikan är en undervisning till Jesu lärjungar och alla de tusentals människor som var med honom. Förmodligen mycket judar, eftersom att vi är i Israel. Säkert några romerska soldater, för romerska imperiet hade tagit kontroll. Och sen fariser och skriftlärda. Det var förmodligen de som var på den här samlingen. Och vi ska börja med att kika på någonting som är viktigt för att förstå för våran text som vi ska läsa idag. Och vi kan börja med den, för Salomo skriver i Ordspråksboken: mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och Jesus trycker mycket på hjärtat i den här predikan. Och Jesus pekar på ditt och mitt och de som lyssnar hjärta och vill ta reda någonstans på hur ditt hjärta är vänt och vad det är vänt mot. Och Jesus börjar ju den här predikan med saligprisningarna och då går det så här. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Och genom att leva i närhet med Gud så kommer vi vilja leva ett liv i omvändelse. Vara mer lika Jesus. Och han säger att när vi är renhjärtade ska vi se Gud. Eller hur? Och han fortsätter prata om hjärtat. Han fortsätter nämna hjärtat. Och i Matteus 5 och 28 så säger han: jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i vadå? I sitt hjärta. Matteus 6, vers 1 säger: akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Lägg märke till ordet han använder, akta er. Akta, alltså fly undan, håll dig ifrån. Och det han menar är att vi inte ska bli sedda av människor. Ditt hjärta ska inte vara vänt mot att visa dina goda gärningar mot människor utan mot Gud. Matteus 6 och 5 säger: och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gatuhörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Återigen, han pratar om att vara vän mot Gud och inte mot människor. Sen säger han Matteus 6 och vers 16 så säger han: när ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. Återigen, hycklarna pratar han om. Som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Och jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Så han trycker på att en hycklare låtsas visa sig till Gud men visa sig för människor. Är ni med mig? Matteus 6, vers 19. Det här predikade Stefan, är det va? Ja. Han predikade om det här jättebra förra veckan. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jesus är så inriktad på hjärtat när han börjar den här predikan, eller hur? Och Stefan predikade jättefint om de här verserna jag läste nyss. Ni får gärna gå tillbaka på våran podd via Spotify eller på hemsidan och lyssna på den. Men det jag vill säga är att Jesus från början i den här predikan vill rikta in dem som lyssnar på deras egna hjärtan. Och jag vill att du ska tänka på ditt hjärta när vi läser den här kommande texten. För allt det här säger han inför, nej vi ska läsa en text till, i Matteus 6 och 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ditt hjärta kan inte vara på två ställen samtidigt. Det är det han pratar om i den texten också. Och allt det här säger han inför den här texten vi kommer till idag. Som vi idag ska läsa. Och varför tar jag upp allt det här som vi har redan hört i tidigare predikningar? Jo, för jag vill skifta fokuset. Jag vill skifta fokuset till ditt hjärta den här eftermiddagen. Och vi behöver förstå i sin fullhet den här kontexten för att förstå den här texten på rätt sätt. Låt oss be. Tack Jesus för den här stunden, Herre. Jag bara tackar dig Jesus för att bara att vi får vara här och höra dig tala, Herre. Jag bara ber Jesus att du talar genom det här ordet, Herre. Jag tackar dig för det du har lagt ner i mitt hjärta just nu. Att det ska verkligen få komma till de som lyssnar här idag. Deras hjärtan, Herre. Jag bara ber att vi ska få öppna hjärtan för vad du vill säga. För vad du vill göra i det här rummet just nu. Och jag tackar dig heliga ande för att du är här just nu. Tackar dig för det Jesus. Jag tackar dig för att du gör under i Jesu namn. Amen. Döm mig inte är dagens predikan. Och vi är ju i det sista kapitlet i Bergspredikan, kapitel 7. Och jag tror alla i det här rummet känner igen sig i att man gillar inte att bli dömd för någonting. Döm mig inte. Alltså till exempel så här. Jag kan vara ärlig och säga att jag har fått fortkörningsböter ett antal gånger. Och när jag har fått det, så ni vet när man drar ner, eller vet exakt vad jag pratar om. När man drar ner, vad heter det, rutan till polisen. Och så möter man blicken med honom. Och så känner man bara så här. Hjälp, döm mig inte nu. Men man bara vet att han tänker bara, ja, det där var inte så bra. Man bara känner i hela hans atmosfär och hela hans approach att bara, ja, jag skäms nu för jag vet vad jag har gjort fel. Och han dömer mig lite grann. Det känner man av. Och sen också som ni vet, jag spelar ju fotboll. Och i fotboll fungerar det så här, man är två lag. 11 mot 11, om man är lika stor som mig. Och man spelar mot varandra och den som gör flest mål vinner. Men det är ju någon som har en regelbok. Det är lite regler att förhålla sig till. Och som ni vet, för våran älskade pastor Christer älskar att berätta det när han predikar. Är att jag har väldigt problem med de som bestämmer reglerna på fotbollsplanen. Domarna. Och jag får gula kort höger vänster. Och jag har så svårt att ibland anpassa mig till vad jag tycker är rätt. Men enligt regelboken så är det fel. Och det är jättevanligt fenomen tror jag. Och någonstans, jag känner igen mig väldigt mycket i det där. Men någonting jag tror väldigt mycket för vi som kristna. Det är att ibland väljer vi att leva våra liv på det här sättet. Vi är så upptagna med våra känslor och vårt hjärta. Att ibland så känner vi att det är våra känslor som ska bestämma vad regelboken är. För jag kan säga flera gånger när jag spelar fotboll så gör jag en ful tackling. Och jag säger till domaren, jag träffar inte ens honom. Det var inte fult. Men han säger, tyvärr, gult kort eller gå härifrån. Och så får man bara anpassa sig och man får någonstans... Vad är ordet? Jag kommer inte på ordet just nu. Men man får någonstans underordna sig. Att han som har regelboken. Han som har skrivit reglerna. Eller domarna har inte alltid gjort det. Men ni fattar. Den som har regelboken har rätt. Men det är samma sak med Gud och Guds ord. Att ofta våran approach till Guds ord är att mina känslor och mitt hjärta ska spegla Guds ord. Men jag vill säga idag. Att Guds ord behöver vara det. Som börjar spegla vårt hjärta. Eller hur blir det? Jo. Vårt hjärta. Eller Bibeln. Kommer aldrig anpassa sig efter dina känslor. Men ditt hjärta kan anpassa sig. När du applicerar vad Bibeln pratar om. Eller hur? Och det där måste vi som kristna. Vi som säger att vi vill vara lärjungar till Jesus Kristus. Eller hur? Vi måste välja att okej, idag känner jag inte riktigt för det. Men jag vet att Guds ord är sanningen. Och ditt hjärta, det kan inte vara det som bestämmer om du vill ta upp din bibel idag eller imorgon. Utan det måste vara att du vill vara vänd mot Jesus. Låt ditt hjärta vara vänt mot Guds ord. Låt ditt hjärta vara vänt mot Jesus. Låt ditt hjärta vara vänt mot sanningen. Och det är där någonstans vår lärjungaskap måste börja. Att leva som lärjungar för Jesus måste börja med att vi vill vara i hans närhet. Att vi vill sitta vid hans fötter. Att vi vill ta emot hans ord skarpt som det må vara ibland. Men vi måste låta våra hjärtan omstruktureras. Bevara ditt hjärta. Att bevara sitt hjärta är inte att låta ditt hjärta ändra på Guds ord. Det är inte att beskydda ditt hjärta. Att bevara ditt hjärta är att låta Guds ord förvandla ditt hjärta. Nu går vi in i texten. Matteus 7, vers 1. Döm inte, så blir ni inte dömda. Och jag vill stanna vid första versen. Jag kommer ta dem nästan en för en. För det är väldigt bra verser. Men man behöver förstå dem. Vi är i den här texten, flisan och bjälken. Och här finns det två olika tankar med den här texten. Som det kan betyda. Man tänker någonstans. Jag pratar om att inte bli dömd. Man vill inte bli döma sig. Men här pratar Jesus om något annat. Han pratar om två olika tankar. För När man läser den texten, i alla fall när jag läste den när jag var liten, så tänkte jag ofta, okej, jag får inte döma någon som gör fel, för då blir inte jag dömd. Och så tänkte jag, amen. För det är så man läser texten ofta, eller hur? I alla fall jag läste den ganska simpelt. Men vad Jesus pratar om här, det är inte att vi aldrig får döma. Och nu tänker ni, vad säger han? Jo, men det är sant. Men det handlar om att döma på två olika sätt. Och jag tänker vara helt, sanningen ska fram bara. Döma på ett fördömande sätt. Eller att döma på ett bedömande sätt. Är det Jesus pratar om. Och det Jesus framförallt menar är att döma på ett fördömande sätt. Har inte vi mandat till att göra. För att du och jag. Att, vad betyder det att döma på ett fördömande sätt? Jo, det handlar om att någonstans du tror att du är så duktig själv. Så att du kan säga till någon som syndar, någon som ljuger. Bara, vad gör du? Hur kan du göra någonting? Så där skulle jag aldrig göra. Det är någonstans en högmodigt sätt att döma någon på ett fördömande sätt. Och vet du varför du inte kan döma på ett fördömande sätt? För att du är inte perfekt. Ingen av oss är perfekta, eller hur? Sen det var det en till sak. Döma på ett bedömande sätt. Och det pratar Bibeln om massor. Paulus skriver om det första Korinthierbrevet 5. Så skriver han om att vi ska döma varandra. Att vi ska bedöma varandra. Vi måste kunna bedöma som kristna om en broder lever på ett bra sätt eller på ett dåligt sätt. För att vi ska kunna hålla varandra på rätt väg, eller hur? Men det är inte med en fördömande på ett fördömande sätt, utan på ett bedömande. Det är en stor skillnad. Så versen är ungefär, fördöm inte andra så blir du själv inte fördömd av Gud. Någonstans där. Och så lägger vi till nästa vers. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. All right. Så Jesus använder ett talesätt här som var förmodligen väldigt populärt på Jesu tid. Det var så här, alla förstod vad han menar. Men om vi ska translatera, om Jesus hade pratat med oss idag så hade han sagt, som man bäddar får man ligga. Exakt, är ni vakna? Eller det du sår får du också skörda. Bravo, vi tar det en gång till. Som man bäddar får man, bravo. Eller det du sår får du skörda. Precis. Så med andra ord Jesus säger. Som man bäddar får man ligga. Och så som du mäter upp med andra med hårdhet. Med självrättfärdighet. Med själviskhet. Och utan nåd. Så kommer det att mätas upp för dig. Men om du visar barmhärtighet. Kärlek, ödmjukhet, transparens och nåd. Så ska det mätas upp för dig på det sättet också. Och får jag gå ännu djupare? Är det okej? Där du har oförlåtelse i ditt hjärta. Där kommer det mätas upp för dig. Och där du har bitterhet i ditt hjärta. Så kommer det mätas upp för dig. Oförlåtelse brukar jag dra en liknelse av att det är som en sticka. Oförlåtelse är som en sticka som placeras i ditt hjärta. Och ni vet hur en sticka är. Till en början så känns den knappt, eller hur? En sticka känns inte överhuvudtaget. Och den syns inte. Och lite samma sätt är det med oförlåtelse. Man kanske är ledsen till en början, man går vidare. Men det kanske inte märks att du har oförlåtelse i ditt hjärta. Men ju längre du låter den sitta kvar i ditt hjärta. Eller låter den sitta kvar i din hand. Så börjar det bildas bakterier, infektioner, inflammationer. Och det börjar ge komplikationer för din kropp. Och till slut kanske det börjar lukta, jag vet inte. Jag har aldrig låtit en sticka sitta så länge. Men det börjar synas för människorna utanför att du har någonting fel med din kropp. Och jag pratar inte ens om din kropp just nu. För jag vill prata om hjärtat. När du har en sticka, när du har oförlåtelse, när du har bitterhet någonstans i ditt hjärta och du tar inte ut det, så kommer ditt andliga liv börja lukta illa. Och ditt andliga liv kommer bli dött. För att ditt hjärta kan inte vara vänt mot sanningen. Och jag har kämpat själv så mycket med oförlåtelse. Jag har haft så svårt att förlåta människor som har sårat mig på så många olika sätt flera gånger. Och jag vet att det kan vara så svårt. Och om du sitter med oförlåtelse här idag så förstår jag verkligen det. Jag vill säga det. Jag vet inte vad folk har gjort mot dig. Eller vad du har gått igenom. Men om du sitter med oförlåtelse i ditt hjärta så vill jag ändå uppmana dig att ta ut den här stickan idag. För ditt hjärta, sakta men säkert, kommer börja ruttna. Det kommer börja bli en inflammation i ditt hjärta. Som inte kommer att leda dig mot Gud. Det kommer leda dig från Gud. Ta chansen att ta ut den stickan. Låt den inte sitta kvar längre. För vi behöver leva i förlåtelsen. Om du sitter här idag med oförlåtelse i ditt hjärta, vill jag uppmana en sista gång. Dra ut den här stickan. Vers 3. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt egna öga? Här vill jag att du fokuserar på två ord, okej? Okay? Som Jesus använder i dessa två verser. Det är flisan och bjälken. Och en flisa, jag beskrev typ en flisa, det är en sticka ungefär. Ni fattar, någonting jättelitet. Alltså det är en smula, kan det översättas till också. Det är ett spån, alltså träspån. Det är verkligen någonting jättelitet. Och om ni alla vill så kan ni titta upp i taket här på kompassen. Så ser ni vad en bjälke är. Eller hur, Per? Ja, tack. Här uppe så är kyrkan byggd på bjälkar. Och bjälke är någonting som är typ en grov stock. Eller en balk kan man också översätta till. Eller min favorit, en fyrkantig stock. Så här extremt bara tydligt vad det är för någonting. Det är liksom en stor, stor stock som Jesus säger att du har en bjälke i ditt egna öga. Fattar du hur stor den är? Och han överdriver någonstans. Så han använder de här två orden, tror jag, för att han vill make a point. Han vill göra det tydligt. Han är nästan lite sarkastisk. Han är nästan lite rolig, tror jag. Och han vill någonstans bara överdriva just hur, just att det här, det han vill säga med texten. Han vill överdriva någonstans. För hur kan du se någon annans små brister, men inte märka dina egna stora brister? Det är i princip vad texten säger. Men inte bara små och stora brister. Jag vill också att du lägger märke till orden Jesus använder innan de här två orden. Ser och märker inte. Jesus poängterar varför du ser någon annans brister. Alltså du iakttar någon annans synd, någon annans brister. Men du är helt blind för dina egna brister. Och från att du har sett någon annans synd är du så upptagen med att du till och med börjar agera och tillrättavisa någon. Att du ser bara, okej, okay, du har någonstans, du vet att du har den här synden, du vet att du har den här bjälken. Men du har någonstans bara låtit den vara där så länge så att du har glömt bort den. Och du någonstans vill fokusera på någon annan som du ser leva på ett kanske ett överlåtet sätt. Men du ser att den gör någonting fel och du vill peka på det felet och säga att du inte lever rätt. För att någonstans göra dig själv, för dig själv göra dig mer rättfärdig. Att du ska känna att någonstans jag mår bättre av det. Jag börjar peka på någon annan. Men Jesus ställer en fråga. Han säger, varför märker du inte bjälken i ditt egna öga? Och han frågar en gång till. Varför väljer du att se din broders synd? Varför väljer du att titta på det? Och varför väljer du att inte märka av din egna synd? Och jag tror här han pratade återigen om hjärtat. Våra hjärtat, liksom, vart vårt hjärta är vänt ifrån. Eller vänt mot. Han ställer oss frågan vart vårt hjärta egentligen är. För när vi väljer att inte vilja se vår egna synd. Väljer att inte se vår egna bjälke. Men vi väljer att titta på det som är fel i andra. Och det här är vad Jesus menar med den här texten. Och jag tror vi är så många här i det här rummet. Som tampats med det här från gång till gång. Och jag vill verkligen bara uppmana dig. Att du ställer dig frågan vad ditt hjärta pekar på. Vad ditt hjärta är vänt emot. Vad har du för synd som du har gått så lång tid att bara undvika för att inte ta tag i? Och när ska du börja bevara det Gud har givit dig? Bevara ditt hjärta. Jesus han visar, han är så frustrerad. Hur vi väljer att ha vårt hjärta vänt bort från Gud. För när han predikar här, predikar han till judar. Det judiska folket, fariser som har gång på gång på gång vänt sina hjärtan ifrån honom. Och han är frustrerad och han avskyr när vi väljer att gå ifrån honom. För där ditt hjärta är, eller där din skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Och ditt hjärta i slutändan kommer spegla det du fokuserar på. Det du väljer att se hos dina medmänniskor. Och vad du väljer att se någon annans brister. Eller varför du väljer att se någon annans brister och avstå från att se dina egna. Lovsångarna kan komma upp. Vi går in i vers 5. Jag är snart klar. Hycklare, där är ordet igen. Jesus menar allvar. Hycklare, ta först bort bjälken. Ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Bjälken och flisan representerar brister, eller hur? I den här texten. Bjälken är din egna synd. Det är din stora synd. Det är någonting du kanske inte har vänt om ifrån. Eller hur? Bjälken. Och den här texten tycker jag visar bara det svaret på hela den här texten någonstans. För den här texten ger hopp. Han säger hycklare. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Men han säger också, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Men sen så är det inte slut där. Han säger att så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Och man kan tänka någonstans, bara okej, man ska göra det ena och det andra. Men jag vill säga till dig att din synd är inte din slutstation. Syndet är inte slutet för Guds plan för dig. Synden och bjälken är inte det sista i den här texten. Utan det finns en ny fas efter att du har tagit bort bjälken. Och vad är att ta bort bjälken? Jo, det är att omvända ditt hjärta. Och att omvända sitt hjärta, det är inte att be om förlåtelse bara. Det är inte att säga förlåt till Gud när du har syndat. Det är inte bara vad omvändelse innebär. Att omvändelse är också att du väljer att vända dig bort från det som tar dig bort från Gud. Att välja ändra din levnadssätt. Att ändra på sättet du har approachat Gud eller inte approachat Gud. Att välja att göra någonting nytt. Du behöver leva i nåden. Nåden. Och du behöver ta tag i att leva ett liv i omvändelse. Och det kommer inte betyda att du blir ett perfekt kristen eller blir en perfekt människa. Men det kommer betyda att du har ett hjärta som är vänt mot Gud. David i Bibeln, han gjorde så mycket fel. Men han var en man av Guds hjärta. Gud såg hans hjärta, han älskade hans hjärta. Varför? Jo, för att han vände alltid om. Han ville alltid leva på ett nytt sätt efter han hade vanärat Gud. Han vände sig alltid mot Jesus, och jag tror vi behöver göra samma sak. Vi behöver leva vårt liv i att vända återigen tillbaka vårt hjärta. Låta det fokusera på Jesus. Och vända oss bort från det levnadssättet. Och jag vill säga till dig, om du känner att du är tyngd av en bjälke i ditt hjärta eller i ditt öga, så står det i Romarbrevet 6, vers 8-14, så står det: har vi nu dött med Kristus, tror vi också vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer död. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i era dödliga kroppar så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Amen. Det finns förlåtelse för vad du än må ha gjort, men du måste börja vända ditt hjärta till Gud. Om du ska ta emot förlåtelsen, vi är inte förtjänta av någonting. Vår nåden, det betyder oförtjänt förlåtelse eller oförtjänt kärlek eller någonting. Men när vi ser på korset, vi är inte värda den nåden, men han gav oss den ändå. Så varför leva ett liv där ditt hjärta ska vara vänt ifrån Gud när du kan leva det för Gud? När du kan leva ett liv med ditt hjärta vänt mot honom? Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Om du är i en gråzon med Gud just nu, om du känner att det har varit svårt, du har inte tagit dig tiden, du har inte levt i omvändelse, du har inte levt med Jesus, du kanske inte har en daglig kontakt med Jesus just nu. Ditt böneliv ligger på större i. Och din bibel ligger hemma och samlar damm. Så är det dags idag att rensa bort flisan från ditt hjärta. Ta bort bjälken från ditt hjärta. Vad det än må vara. Och jag vill att vi tar hjälp av varandra. För ni ser i det här rummet så sitter det så många människor som kämpar med samma sak men också behöver förbön eller annat. Så känn er frimodig att be och fråga den du sitter bredvid om förbön. Men ta den här stunden att se in i ditt hjärta. David brukar skriva att rannsaka mig, Herre. Han bad att Gud skulle rannsaka hans hjärta. Låt Gud rannsaka ditt hjärta den här söndagen. Och det kommer finnas förbön vid korset. Och vi kommer lovsjunga en stund. Så vi kan alla ställa oss upp, så ska vi be. Ja, Jesus, jag bara tackar dig, Jesus, för den här söndagen, Herre. Och jag tackar dig för att du är så skarp med ditt ord, Herre. Jag tackar dig för du är så tydlig i ditt ord, Herre. Och jag tackar dig för att du vill ha vårt hjärta. Och du ser inte till bara det yttre. Du ser inte till det yttre. Du letar inte efter något i det yttre, utan du vill ha hjärtat, Herre. Och jag bara tackar dig för varje människa som vänder sitt hjärta till dig just nu, Herre. Och jag bara ber att du omsluter dem just nu. Visa kärlek, visa din närvaro, Herre. Och jag bara ber att varje bjälke får lossa, Herre. Jag ber att varje boja får brytas, Herre. Och Jesus, jag tackar dig för det finns inte en enda synd som du inte har dött för. Som du inte har tagit på dig, Herre. Du var ett felfritt lamm och du tog våran synd. Tack Jesus. Tackar dig för du sätter oss fria, Herre. Och jag bara ber för varenda en här inne som inte har den här dagliga kontakten med dig, Gud. Jag tackar dig för det står att närma er Gud så ska han närma er. Det är bara ett steg tillbaka till dig, Gud.
Och jag bara ber att människor här i Enköping och i Sverige eller överallt, vi ska bara få ha ett böneliv, Herre. Ett liv där vi bara omsluter oss med bön. Och jag ber, om det är någon som har tappat kontakten i bönekammaren, så ber jag att den ska återupptas direkt nu, Herre. Och jag bara ber att varenda bibel som ligger och dammar där hemma ska verkligen bara få tas fram och tvättas ren och verkligen börja få användas flitigt, Herre. Tack Jesus.
Amen.